om man inte skapar tillgängliga AI-produkter, då kommer inte de som bäst behöver använda det kunna använda det. AI är en del av den tekniken som skulle kunna rädda välfärden för oss i framtiden.
Ibland möter man människor som sätter ett extra litet avtryck och som säger saker som får en att tänka lite extra. Och i dagens avsnitt av The AI Sweden podcast så har jag nöjet att välkomna just en sån röst och just en sån människa som har haft en påverkan på mig. I dagens avsnitt har jag nöjet att välkomna Marika Jonsson. Jag vill kalla det en föregångare inom området kring digital tillgänglighet och då framförallt med fokus på artificiell intelligens. Marika, som har en spännande bakgrund som vi också ska prata om idag, där den sträcker sig från att hon tidigare och fortfarande är legitimerad sjukgymnast till att vara utvecklingsledare för att kunna implementera fler digitala tjänster i Västra Götalandsregionen. I dagens avsnitt så pratar vi om hennes resa till att bli doktorand inom just digital tillgänglighet, men framförallt pratar vi om hur digital teknik och då framförallt AI kan ha en positiv verkan på välfärden, på den svenska välfärden, men där det viktiga då är att skapa involvering och tillgänglighet. Att vi måste förklara tekniken bättre för slutanvändarna. Sen ska vi också prata om boken som Marika har producerat. Marika Jonsson, varmt välkommen till The AI Sweden podcast.
Tack så mycket.
Jag kan, det är alltid så här, ofta av mina, alla, eller de allra flesta gäster i den här podden har jag någon form av relation kring innan, för att vi har rört oss i AI-världen, vi har sprungit här i några år. Och vad du inte vet är att dina ord ofta ringer i mitt huvud. Dina ord och en sak som du har sagt till mig ligger ofta lite i bakkanten. Och det handlar dels om involvering, men framförallt handlar det om vikten av att göra utbildning så lättförstådd som möjligt. Så att så många som möjligt kan ta till sig det. Men också för mig själv, kanske det här klassiska citatet säger det, att kan du inte förklara det för en femåring så kan du inte det. Dina ord kring det är med mig hela tiden. Och därför tycker jag att det ska bli jätteroligt att spela in det här avsnittet med dig. Vi ska prata om just detta. Vi ska prata om vikten av att översätta och göra AI lättförståeligt så att fler människor förstår det. Men innan vi går in på det, för vad vi ska dels diskutera också är att du har skrivit en bok om detta. En bok om AI som ska vara lättförståelig så att fler kan ta till sig detta. Men där jag vill börja är att prata om dig och din bakgrund. För det är inte helt självklart att du ska engagera dig i AI. Det är inte helt självklart att du ska jobba och skriva en bok om AI. Du var fysioterapeut när vi träffades första gången. Och du har varit utvecklingsledare, eller är utvecklingsledare, på Västra Götalandsregionen. Och gör nu också då en doktorutbildning i digital tillgänglighet. Så Marika, hur hamnar du här?
Vad roligt att de där orden hade fastnat hos dig. Det är jag väldigt, väldigt glad att höra, vill jag börja säga. Och sen, jag är ju av en liten äldre generation får jag ju säga. Jag är fortfarande legitimerad sjukgymnast, inte fysioterapeut. Man kan inte vara både och som yrkestitel. Men jag började som sjukgymnast på habiliteringen på 1900-talet. Och för mig var det så himla tydligt att det fanns jättemycket spännande digital teknik som skulle kunna underlätta och stötta och hjälpa många, många, många utav både patienterna jag jobbade med och deras familjer. För jag jobbade med barn upp till 18 år. Men den tekniken kom inte de som bäst behövde det till godo. Och då liksom därifrån någonstans kände jag, men hur ska jag göra då? Och så började jag, och det här var långt före, eller inte så jättelångt före, men före pandemin 2016, började jag läsa masterutbildning i fysioterapi med inriktning e-hälsa på Luleå tekniska universitet. Och den var på 4 år, halvtid, helt på distans. Och på den tiden var det, va? Det är väl inte möjligt? Hur ska det gå? Och jag fick verkligen liksom förklara, hur kan man gå en utbildning utan att någonsin vara i samma lokal som läraren? Men det öppnade så mycket utav precis det där som jag kände. För vi hade redan då liksom mobiltelefoner med videosamtal, men vi fick inte använda dem i tjänsten. Och ändå var det så många gånger som jag stod där kanske på ett hembesök och skulle montera ihop ett hjälpmedel och fick inte till det på samma sätt som under utprovningen på hjälpmedelscentralen. Och då är det så, där provar man deras hjälpmedel, men så skickar de en annan och sen ska jag ställa in den, och det kunde vara hur komplicerat som helst. Och då hade jag velat haft ett videosamtal, och så hade ju hjälpmedelskonsulenten enkelt kunnat säga, ja men du, vänd, de har visst skickat den med fotplattan åt fel håll, vänd den, istället för att jag skickade hela hjälpmedlet tillbaka till hjälpmedelscentralen, de felsökte, monterade rätt, skickade tillbaka. Så bara en sån sak. Och då jobbade jag väldigt målmedvetet för att kunna få vara med och påverka. Hur ska vi göra istället? Och fick möjligheten att karriärväxla till utvecklingsledare. Och sen anledningen till att jag idag går en forskarutbildning och förhoppningsvis ska doktorera om 1,5 år. Det var faktiskt för att jag pratade med många projektledare och människor som dig. Jag sökte ju upp människor och ville prata och förändra och så. Men ganska ofta var det både en och annan som sa, nej men 2080, det räcker om 80% kan använda det här. För det är för krångligt att göra tekniken så att den också kan användas av personer med funktionsnedsättning. Det vill säga att skapa systemen tillgängligt. Och det där gjorde mig så upprörd att jag inte blev lyssnad på. Och så började jag fundera på, vem lyssnar man på i vården? Och då kom jag på att men man lyssnar ju på väldigt höga ledare, chefer. Och så lyssnar man ofta på personer som har en hög akademisk grad. Och då tänkte jag, okej, då får jag försöka se till att doktorera då. Och tack vare många modiga människor som hjälpt till att öppna dörrar och skapa möjligheter. Både på mitt jobb och på KTH och i Kodiak-projektet där jag är med, Code Design for Accessibility. Så kunde jag då få påbörja en doktorandutbildning i människa-datorinteraktion på KTH. Så det var en lång resa hit. Men målet är att de digitala system vi har ska faktiskt kunna användas bäst av de som behöver det mest.
Och det där tycker jag är så anmärkningsvärt och beundransvärt också, att ge sig in i den resan för att kunna påverka just så mycket som möjligt. För precis det du säger där, att använda digitala verktyg där det skapar som allra mest värde. Det är inte alltid så vi tänker när vi tänker teknikutveckling. Och vi ser det i organisation på organisation på organisation, att vi blir lite bedazzled by, eller blir lite förundrade över tekniken och vad tekniken kan göra. Och glömmer ibland av syftet, vi glömmer av kanske vem den kan användas av och vad den kan lösa för problem. Och som jag upplever dig och det du gör, är att du är också pragmatisk, du är liksom praktiskt orienterad i att ställa mycket frågor kring, men hur kan vi använda det här? Vilka behöver vara med för att vi ska kunna använda detta? Varför blev det AI då? Varför har AI tagit upp så stor del av din tankekraft?
Åh, det var en bra fråga. Ja, men det finns ju såklart många olika anledningar till det. Men jag såg för flera år sedan just att men AI är en del av den tekniken som skulle kunna rädda välfärden för oss i framtiden. Och insåg då att, då får jag lära mig mer om AI. Jag måste förstå det här för att kunna förstå vad vi ska ha det till. För att det blev ju mer och mer hypat. Och sen så kan jag också tycka att det är lite olyckligt att vi pratar om AI överhuvudtaget. Därför att begreppet AI, ja, men det, där ingår liksom olika saker för olika personer i olika tider. Det vi tyckte var AI för några år sedan, RPA, är definitivt inte AI nu. Så jag skulle liksom vilja egentligen att vi pratade om, ja, men är det NLP, Natural Language Processing, eller vad är det vi pratar om? För att också förstå, vad menar vi? Och sen, mycket av tekniken vi använder idag innehåller ju liksom AI, fast vi inte ens vet om det. Och kanske var det därför jag också blev så intresserad av det, att ja, men vi använder och utsätts för AI helt omedvetet. Och då kände jag att ja, men det här måste jag ju både lära mig mer om, men också sprida den kunskapen. Jag tror stenhårt på att kunskap är makt och att makt ska delas. Men det är ganska ofta, tänker jag, som vården också tänker så här, ja, nu har vi ett fantastiskt verktyg här, någon gärna med något AI, och nu måste alla patienterna använda det. Men om vi inte förklarar tekniken bakom, hur blir det då etiskt liksom riktigt? Vad är det jag tackar ja till? Och dessutom upplever jag att väldigt, väldigt många människor är rädda för AI. AI tar över världen, tar mina jobb i framtiden. Så det finns både liksom en övertro på AI och en undertro på AI. Och så kan det ju bli när vi pratar om AI istället för de olika specifika teknikerna.
Och det här är någonting som jag tror, det gäller inte enbart inom vården, men vården i synnerhet, där det kan skapa mycket värde så länge vi hamnar på rätt nivå och just gör det förståeligt, som skapar involvering av de slutanvändarna. Det kommer upp gång på gång i olika fall, vi kommer upp gång på gång i den här podden. Vi ska gå in på boken. Jag skulle bara vilja, för att vi för lyssnarnas räkning förtydligar, just för att erfarenhet är definitivt en form av expertis. Vad innebär det att vara utvecklingsledare?
Ja, det beror på vem som har rollen, höll jag på att säga. Men i mitt fall så är det så att jag har jobbat jättemycket med olika vårdens digitala möten och kommunikationssätt med patienter. Och försökt att utveckla dem till att bli mer tillgängliga så att alla ska kunna använda dem, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Oavsett om man är patient eller personal. Och det där tycker jag är så fascinerande, för i Kodiak-projektet så har vi också sett att väldigt många deltagare som själva då har egna erfarenheter av kognitiva funktionsnedsättningar av olika slag har också sett möjligheterna med AI och säger, ja men 1177 är ju så svår att använda. Det är till exempel väldigt svårt att läsa, kan det vara om man har dyslexi till exempel. Varför kan det inte finnas en uppläsningsfunktion? Och varför måste jag skriva text? Varför kan jag inte prata in texten? Så ja, som utvecklingsledare i just min roll så kan man väl säga att jag hjälper till att försöka skapa förståelse hos dem som är leverantörer av systemet, så att de faktiskt prioriterar och skapar tillgänglighetsaspekterna i systemen. Eller ser till att vi följer lagar, men också ännu mer än det som står i lagen, eftersom inte kognitiva tillgänglighetsaspekter riktigt guidas så mycket i lagen.
Detta har ju då, kanske det, baserat på den frustrationen som du har upplevt, baserat på liksom viljan att skapa förändring, har ju varit en del av då att göra AI lättförståeligt. Du har i samarbete med Västra Götalandsregionen och All Age Hub släppt då en lättläst bok om AI. Varför?
Ja, men helt enkelt för att jag tänker att slutanvändaren då, som skulle kunna ha jättegod nytta av den här tekniken som trygghetslarm, där jag som bor hemma men kanske då kan gå upp på natten, bli yr, trilla, bryta lårbenet. Och istället för att det ska komma personal och kolla till mig och väcka mig x antal gånger per natt, så skulle jag då kunna ha en slags videoövervakning där tekniken skannar hur jag brukar röra mig och om jag avviker från det rörelsemönstret. Och då går det ett larm när det avviker, så slipper jag bli väckt. Men när det här presenteras för de som ska använda det, så är det inte alltid så lätt att förklara vad gör den. Och då kan man tro att om det är någon som sitter och ser mig i video, jag är övervakad och jag kan inte klä av mig och ta på mig nattlinnet om någon tittar på mig i video och så vidare. Och jag tycker inte det är inte etiskt okej att erbjuda teknik som man inte förklarar begripligt vad den faktiskt gör. Så jag vet vad jag samtycker till och att jag slipper vara rädd. Och för mig är det också så här, vi pratar jättemycket om idag, om att kanske redan om 10 år kommer det vara så ohyggligt många fler personer som är 80-plussare. Vi vet att med stigande ålder ökar funktionsnedsättningar och omsorgsbehov. Vi vet också att den arbetsföra befolkningen kommer inte vara så stor. Vi är färre som ska kunna fixa omvårdnaden för fler. Men om vi då förväntar oss att vi ska införa en massa teknik och AI för att rädda välfärden, hur kommer det sig att vi inte förbereder personer som ska använda den på ett vettigt sätt? Det funkar inte för mig. Och eftersom vi på väldigt många olika sätt inför massor med olika AI-teknik, det kan vara chattbottar och vad som helst, så kände jag att då får ju vi vården ta vårt ansvar och hjälpa till och förklara AI begripligt, helt enkelt.
Och vad jag tycker är anmärkningsvärt med detta, det är att exempel som du pratar om här var ju också uppe, har varit uppe i tidigare avsnitt, bland annat det avsnittet med Johan Magnusson som studerar offentlig sektor, och att det här är en uppmaning till kommuner som tittar på detta. Det finns olika sätt att ta sig an då och accelerera tillämpningen av teknik i välfärden för att just hitta de här besparingarna, men också göra användarnas och medborgarnas liv bättre, för att den här tekniken gör faktiskt det bättre. Det är ju hela syftet att man inte ska behöva bli väktar, men då måste vi ta din roll i att förklara varför. Johan tar ju till exempel att det finns en kommun, eller han tar exempel med två olika kommuner som gör dels en då opt-in och en opt-out-version, att man gör det väldigt svårt att få eller väldigt svårt att inte få. Och vilken av de här man än vänder, nu är det väldigt svårt att inte få, är det att det här är standard, det här är vad vi gör i våran kommun. Men att då addera ditt perspektiv på detta också. Att addera det lättförklarade, göra det så enkelt att förstå som möjligt för den användaren, så att användaren känner sig trygg och man förstår att det här kommer skapa ett värde för en själv. Kommer ju vara så otroligt, otroligt viktigt. Det är ju ett av exemplen du nämner som du tar upp i boken. Har vi fler exempel från boken som du har känt att så här, när du har valt ut dem, varför har du just valt de exempel du har valt?
Ja, jag försökte, först ska jag säga att när under All Age Hub-projektet, när det här jättestora gapet blev tydligt för mig att det finns ingen lättläst information, det fanns en enda bok på biblioteket på lättläst om AI, en dansk författare, och den var översatt, och den var liksom väldigt fakta, mer en faktabok, jättebra, men jag tänkte så här, vad är det i vår vardag där vi redan har AI eller utsätts för det som vi inte riktigt vet om. Och då försökte jag välja sådana exempel i en berättelse där man kan känna igen sig, helt enkelt. Och jag tänkte också att den här boken var liksom ett första steg. Det här är mitt inlägg i debatten. Den är gratis. Det är själva texten är open source. Ta den, ändra den, anpassa den så den passar för den som ska läsa den. Det är bara ett sätt att presentera AI med vardagsproblem som kan lösas med hjälp av AI, eller vardagsproblem som man kan råka ut för som man inte vet om, till exempel kakor på webben. Om jag tackar ja till det så kan det innebära väldigt kraftfulla AI-instrument skapar anpassad reklam. Och där vet man inte om det så kanske man alltid klickar ja bara för att bli av med det. Men om man vet vad det kan innebära så kan man också reflektera över, vill jag hellre ha anpassad reklam och är det okej, eller vill jag faktiskt avstå och vad händer då? Men om man inte vet det, då vet man ju inte, och jag menar kakor, det låter så oskyldigt. Vill du ha en kaka? Ja tack, gött. Och då kände jag att kakor behöver förklaras. Och sen tänkte jag, många personer har en smartphone, en mobiltelefon, som har dikteringsfunktion, som har tal till textfunktion som skulle kunna hjälpa jättemånga. 20-25% av Sveriges befolkning har läs- och skrivsvårigheter av olika anledningar. Kan vara för att man har svenska som andra språk eller för att man har en funktionsnedsättning. Och det kan vara jättemånga. Det kan vara för att man inte har haft tillräcklig skolgång. Många olika anledningar. Men oavsett så är det då nästan en fjärdedel av befolkningen som har läs- och skrivsvårigheter. Och så går vi omkring med ett kraftfullt bra hjälpmedel som skulle kunna underlätta vardagen som många inte vet om.
För det var en av mina reflektioner när vi såg, så vi började prata om, och du pratade om vidden på de här utmaningarna. Att i min värld ibland så säger jag, vi har jättemycket att adressera, och där får jag vara ödmjuk, och det gjorde du mig mer ödmjuk i att vi har massor av saker att adressera, vi behöver implementera det överallt. Om vi missar några få procent av befolkningen just nu, så ska vi se till att liksom catch up på dem sen. Hade var min tanke då tidigare. Men när du börjar prata om hur många det här faktiskt berör och hur stor del av samhället som hamnar här, så blir det ju då som tjänsteutvecklare också en väldigt tydlig del i att säga, men då, vem implementerar vi för då när vi faktiskt gör det? Vem är det vi bygger de här tjänsterna för om vi missar så pass många? Om det är så många som har svårt att ta till sig våra tjänster och det vi gör. Så där tycker jag att du har delat väldigt många genom att just vara ute och prata om det, adderar viktiga perspektiv. Men det har också gjort den här, för när vi pratar om att översätta detta till lättläst eller att göra det liksom begripligt, så vet jag att du springer också på egna utmaningar i att just göra det lättläst och begripligt. För att det är så pass svårt att förklara på de enklaste sätten. Om du berättar lite mer om det.
Ja, men det är vilken ände ska jag börja i? Ja, men bara tänk på alla AI-termer och som vi använder som lite grann låter som att det är något väsen, något biologiskt väsen, neurala nätverk. Om man inte vill bidra till att få AI att framstå som något slags väsen som ska ta över världen, då är det bra att undvika de orden. Och det är inte så himla lätt när det är så frekvent använt. Och dessutom då att använda vanligt förekommande ord, inga ovanliga ord, då blir det jättesvårt. Och att använda korta meningar med konkreta exempel. Det är klart att det var en superstor utmaning. Men jag tänkte så här, ja, saken är den att jag försökte få ett antal olika organisationer, personer, oerhört kunniga och insatta i AI att skapa material. Men det var inte riktigt deras uppdrag, fick jag höra. Och då kände jag så här, okej, men då får jag göra ett försök själv. Och även om jag tycker att det är svårt och även om det skulle kunna kritiseras att ja, men det blev en del fel. Ja, men vad bra. Om du hittar felen, ta texten, gör den ännu bättre. Varsågod, det här är bara ett första steg. Vi behöver många olika sätt. Dessutom är ju boken i textformat och det är inte det bästa mediet för många. Tänk om någon kunde göra videos. Väldigt, väldigt många kan ta till sig videos bättre. Men jag tänker hela tiden att istället för att tänka, oj vad svårt det är, jag kan nog inte det här, så är det väl bättre att göra lite så som du sa, pragmatiskt. Men nu bara gör vi och så ser vi vad som händer. Och då kanske det inspirerar någon annan till att göra mer, bättre, större, vad vet jag. Men också faktiskt visa, men det här gick ju. Och det stora, eller en annan svårighet var faktiskt att hitta bilder. För när man skriver lättläst så handlar det inte bara om texten, utan det handlar också om layouten, hur texten presenteras. Och att man har bilder som är konkreta och som stöttar texten. Så att finna bilder till det här materialet var väldigt svårt. Och det finns många anledningar att man inte ska stoppa in sådana där Terminator-bilder. Utan att verkligen visa dem konkret. Men jag gjorde så gott jag kunde. Utifrån de förutsättningarna jag hade där och då. Och är ändå glad att det blev en skrift som kan visa vägen och visa att ja, men det här gick ju, det är inte omöjligt faktiskt.
Baserat på det du har skrivit, kan vi ge exempel på fler AI-tillämpningar som du har inkluderat?
Boken består av två delar kan man säga på det lättlästa. Sen finns det en studiehandledning, den är inte lättläst. Men den ena delen är lite mer fakta. Den första delen är tre vardagsberättelser. Och i faktadelen så finns det ett försök till att förklara varför en chatbot kan svara fel. Och till exempel då att ett ord kan betyda två olika saker beroende på sammanhanget. Ordet bär, en person bär en väska eller en ask med hallon som ju är bär. Och om man förstår de här grejerna, ja, och då kanske det är lite lättare att förstå vad chatbotten säger när den säger jag förstod inte din fråga, kan du säga den på ett annat sätt? Eller om den svarar lite rappakalja, att man kan använda andra ord för att få ett annat resultat. Sen ska jag också säga att jag tycker att det är väldigt, väldigt olyckligt att man inför så mycket dålig teknik. Så många chatbottar som inte är tillräckligt upplärda. För det är faktiskt så, det har vi också sett i vårt forskningsprojekt, att det är lätt att tappa förtroendet. Har man testat en chatbot som var usel, då är det lätt att tappa förtroendet och inte vilja prova den igen. Och det där är någonting som vi tror kanske att vi i vården kommer använda väldigt mycket framåt i tiden. Som ett sätt att liksom automatisera vissa funktioner så att inte personal ska ta hand om det utan ta hand om annat. Men om vi redan har pajat förtroendet där då kanske det är kört. Då kommer folk inte vilja använda den där chatbotten.
Det här är... Jag tror viktigt för oss som också jobbar i fältet att prata om skillnaderna på vad som har hänt. Att vi, ibland slänger vi oss med termer i att med tekniken är aldrig så dålig som den är just nu. För det här är ett fält som vi vet kommer bli bättre. Men vi vet också frustrationen, kanske framförallt i offentlig sektor, men i synnerhet vården av att vi har under många år liksom pratat om digitalisering och vi har kanske kastat verktyg på utarmad personal, om man ska säga så. De är redan överbelamrade, de är redan liksom tufft att få ihop det de gör, det är väldigt tajt om tid. Och så kommer vi in från utsidan och säger att vi ska lösa saker och ting med teknik och ytterligare mer tekniska hjälpmedel. Och ofta blir det ju, det ser vi också i forskningsrapporter, att sen, men det där har vi redan testat. Och det där har vi har redan provat den här verktygen. Vi hade ett AI-projekt för 2 år sedan som inte funkade och det höll inte standarden och sånt där. Och det blir också, handlar ju också om att förklara och kunna öka förklarbarheten i de verktyg vi gör. Att prata om de skillnaderna och varför det har blivit bättre. Varför det här är ett bättre alternativ än det andra. Och inte sälja utan prata utifrån användarupplevelsen och kanske de som det faktiskt kommer nytt eller de som det kommer skapa ett värde för. Om vi då tittar på utmaningarna och kanske framförallt utifrån den sektorn som du har gjort, för nu har varit inne lite på, vi ska prata om både utmaningar och möjligheter, men om vi tittar på utmaningar som du ser med just AI och AI-tillämpning inom vården, vad ser du där? Vad är det för några? Vad har vi för några där?
Ja, alltså, jag tänker lite på det Johan Magnusson sa. Det här med att hälla bra pengar på dåliga pengar. Och då syftade han på, ska vi fortsätta hälla bra pengar på gamla infrastrukturer? Och jag skulle vilja utvidga det där till, ska vi hälla bra pengar på dåliga pengar även när det är ny infrastruktur? När vi köper nya tjänster som visar sig vara katastrofalt dåliga? Det är inte okej. Och för mig hänger AI-tillämpningen väldigt, väldigt tätt ihop med digital tillgänglighet. Om man inte skapar tillgängliga AI-produkter, då kommer inte de som bäst behöver använda det kunna använda det. Och ett sådant exempel är till exempel att om du får feber så kommer förmodligen din kognitiva förmåga att bli nedsatt tillfälligt. Och när söker du vård? Ja, kanske när du har feber. Om du då går in och ska använda en chatbot och så fungerar dina kognitiva funktioner inte lika optimalt som vanligtvis, då kommer även du förmodligen ha svårt att liksom söka vård via en chatbot om inte den är kognitivt tillgänglig. Och där tycker jag verkligen att den största utmaningen är att både i befintliga och i nya verktyg med eller utan AI skapa dem tillgängligt så att användaren, slutanvändaren, patienten ska kunna använda det på riktigt. Vi kan inte hålla på och skapa verktyg där, vad ska jag säga, där vi har vårdperspektivet eller något annat teknikperspektiv, utan vi måste verkligen ha med de riktiga användarna och gärna de som har det allra svårast, för funkar det för dem så kommer det funka för alla andra, för då kommer alla andra tycka att det är extremt lätt, och det är då vi kan nå de riktiga, riktiga vinsterna. Och därför tycker jag att det är så liksom, jag tänker på också på det Darja Isaksson sa, generaldirektör för Vinnova, att liksom se inte på AI som någonting som har en möjlighet, utan AI-tekniken är redan här och nu. Ta den bra AI-teknik som redan finns, som till exempel tal till text och uppläsningsfunktioner, implementera dem. Vänta inte på att det ska liksom utvecklas någon AI som kan klara av allt, utan ta den teknik vi har och se till att stoppa in det i de system vi har för att höja tillgängligheten och användbarheten. För det är då vi kan göra de stora vinsterna. Så för mig är lite utmaningarna så här, kan vi stanna upp, se på det vi har och förbättra de systemen, eller kasta iväg de systemen, köpa ett nytt, men se till att det är från början då, ha med det här. Vi kan inte lägga på det i efterhand, för det är så kostsamt och krävande. Och det här är kunskap som redan finns, men ja, det har inte implementerats.
Men kunskap som redan finns och mogen teknik som finns tillgänglig. Och det jag tycker är så väldigt intressant med ditt perspektiv, det är att det vänder faktiskt på en sak som vi ofta pratar om när vi pratar om att implementera teknik. Och samtidigt stämmer väldigt väl överens med någonting som vi pratar om sen. Det är att vi pratar ju ofta om att identifiera sina interna champions eller sina interna change agents för att liksom få med resten av organisationen. Men det som du säger här är också väldigt intressant, är att identifiera barriärerna för de som vi tror tidigt sist kommer vilja eller kommer börja använda detta, för att börja bearbeta dem. För vi vet att det är först när vi skalar de här lösningarna som det skapar det största värdet. Det är först när vi hittar sätt att liksom flytta in det i hela organisationen. Så att faktiskt alla använder det, så att vi får en ny typ av standardprocess eller vi får en ny typ av arbetsflöde som vi skapar som allra mest värde med verktygen. Och för att göra det så behöver vi ta bort barriärerna hos slutanvändarna. Ser vi om och om i forskningen, vi ser det om och om igen i de här, när vi tittar på use case. Så det här tycker jag adderar väldigt mycket också till change management-delen av AI och hur vi faktiskt implementerar det. Vad kan vi göra då? Vad kan vi göra för att överbrygga det här kunskapsgapet? Dels i vården då, men också liksom övergripande i samhället.
Ja, men jag tänker att om varje företag eller leverantör eller vårdaktör och så vidare tar sitt ansvar och förklarar på ett lättläst och begripligt sätt. Här har vi den här tekniken, så här funkar den. Då kommer det ju finnas en massa information som många kan ta del av. Och jag tänker också på att det finns ju så många, många oerhört bra saker som redan finns. Som till exempel att Internetstiftelsen har jättefina skolmaterial som skolorna kan använda. Och då tänker jag så här, ja, underbart. Tänk om det materialet också kunde anpassas till anpassad grundskola. För det finns så mycket möjligheter med AI som jag tycker att vi missar om och om och om igen. Vi pratar om att vi kommer vara så få i arbetsför ålder om ett tag för att ta hand om alla. Men vi glömmer att vi har jättemånga människor idag som faktiskt är i arbetsför ålder, men som istället jobbar på daglig verksamhet istället för att jobba på ett arbete. Och bara en sån här en grej som var så underbar. Jenny Bejar Lindström är grundare av Our Normal. gjorde ett inlägg om hennes dotter Vanja som har Downs syndrom. Och Vanja hade i skolan med kompisar lyckats starta igång AI i Snapchat. Och hennes Jennys reaktion var ju lite så här, oh, den ska vi ta bort. Men det gick inte. Men istället då, så att ge Vanja en god grund om liksom, kunskap om vad AI är. Och sen höra Vanja själv säga att nu kan hon utmana sin syster i matte. Tack vare AI Snapchat. Och då tänker jag så här, underbart, det är ju precis det. Tack vare en AI-funktion så skulle hon kunna jobba med avancerade jobb där det ingår beräkningar, kanske med ekonomi. Vi kan liksom bredda möjligheterna för fler att jobba med mer saker om vi implementerar de här teknikerna på ett bra sätt. Och nu ska jag också säga att jag vet inte så mycket om AI i Snapchat, så jag har inte liksom någon åsikt om den just. Mer att själva grejen, Vanja själv kom på vad hon kunde använda den till. Och hon kunde då se, japp, jag kan utmana min syster i matte nu.
Det här är vi har ju ett avsnitt som inte har släppts än när du och jag spelar in detta. Men med Micke från Rice som pratar om generativ AI inom skolan och inom utbildning. Och det där är ju ett fantastiskt exempel, det du säger nu, om hur en ny teknik kan ge oss nya förmågor. Och kanske ge dem som behöver de här förmågorna allra bäst. Och som kommer vara allra mest nyfikna på det. Och det är också en uppmaning. Nu pratar vi pratar ofta företag, vi pratar ofta organisationer. Men att lära sig tillsammans med sin omgivning. Att lära sig tillsammans med till exempel sina barn. Eller sina mor- och farföräldrar här, för att nu, vi får rapporter från Sverige om att det är en våg av olika bedrägerier just nu. Det är en våg där bedragare då använder ny teknik för att öka bedrägerierna, öka stölder. Man lurar egentligen folk för att man kan simulera så mycket med detta. Och där är det ett samhällsansvar vi behöver ta att faktiskt, om jag har en kunskap så lära ut den kunskapen också till min omgivning. Och då ta de som kanske har svårast att ta till sig ny teknik eller de som ligger längst ifrån det flödet av ny teknik och sitta ner tillsammans med dem. Just för att, som du var inne på tidigare, när man gör någonting lättförståeligt så lär man sig också själv. När man då sitter och försöker förklara saker så är det ofta saker som går upp för en själv. Så att sitta tillsammans med potentiellt sina barn eller sina föräldrar eller mor- och farföräldrar med den här tekniken och bara visa vad det är dels jättebra och nyttigt för dem, men också en helt faktiskt en fantastiskt rolig övning. Jag vet att när jag har suttit med våra mor- och farföräldrar då till exempel, eller vår mormor har pratat om AI och hur fascinerad hon kan vara om detta. Eller bara hur mina föräldrar tar sig till detta. Så det finns väldigt mycket att göra där. Om du tittar på den nära framtiden för AI och vår roll i samhället där. För det är någonstans den här påverkanskampanjen och värdeskapandet som du tar dig an. I att sitta på hur kan vi flytta in digitala hjälpmedel snabbare i vården. Vad är det du ser där? Om vi är liksom lite konkreta. Vad hoppas du ska hända snabbt? Vad kommer den ha för roll i vårt samhälle? Hur ska vi använda AI i välfärden?
Jag hoppas ju att det som kommer snabbt är att den teknik vi har faktiskt görs. Skapas tillgänglig. Det är det första. Och då har vi ju... Sen tänker jag att det finns så himla mycket precisionsmedicin. Tänk om att kunna använda sådana här stora språkmodeller ihop med olika analysverktyg för att titta på en persons hela journalhistorik och kunna hitta vad är det som gör att den här personen mår dåligt här och nu. Förhoppningsvis kommer vi ha snabba genomgångar hela tiden av en persons totala läkemedelsintag för att se vilka läkemedel är det som faktiskt ger de här biverkningarna, så man måste lägga på en nytt läkemedel som sen liksom interagerar på ett dåligt sätt med ett annat läkemedel. Det hoppas jag kommer snabbt och snart. För det är ju ändå lite så att vården idag är lite splittrad, så man kanske får behandling på lungmottagningen och så får man behandling på neurologen och kanske hos reumatologen och på vårdcentralen. Och den här översynen över alla läkemedel och hälsohistorik kanske inte finns, och då skulle vi kunna använda den här tekniken till att faktiskt hjälpa varje personal, varje vårdpersonal som möter patienten till att få den här överblicken på ett snabbt och bra sätt, så att man inte tillför ytterligare ett läkemedel som visade sig vara liksom ge hälsovårdliga effekter istället.
Hur ligger detta i linje med det ni gör inom Kodiak-projektet? Om vi bara förklarar vad Kodiak-projektet är. För att det här är ju en av delarna som faktiskt ska bidra till bättre, till exempel i hälsotjänster.
Ja, precis. I Kodiak-projektet så har vi bland annat tittat på, tillsammans då med personer med olika erfarenheter av kognitiva funktionsnedsättningar, så har vi tittat på varför är det så svårt att använda 1177. Och det här började vi med redan, och projektet började redan 2019. För en invånare att gå in i 1177 och förstå hur allting hänger ihop är inte så himla lätt. Och bland annat då så läkemedelslistan ligger ju inte riktigt där, utan det är ett uthopp. Och det vi kunde tillsammans, vi skapade en prototyp tillsammans, som verkligen en samskapad prototyp, som till exempel då kunde, ville vi ha påminnelsefunktioner. För det här är en klassisk grej. Man får läkemedel och sen en vacker dag så tar man sin sista tablett. Oj då, nu tog det slut. Nu måste jag skaffa mer. Och om jag den dagen kontaktar vården, då kommer inte vården ha tid, alltså till exempel en läkare som kan bedöma om det här receptet kan förnyas. Och utan istället då, om systemet skulle, för systemet vet så här mycket, någonstans i all läkemedelshistorik så finns det hur mycket fick jag på mitt recept. Hur många tabletter är det i paketet? Hur många ska jag äta? När borde den ta slut? Och då borde jag kunna få en påminnelse i tid. Så att jag hinner idag boka en tid. För om jag bokar den idag eller försöker boka den idag, då kanske jag får tiden om x antal veckor. Och då hinner jag fortfarande få mitt läkemedel. Så sådana smarta påminnelser ville vi ha in i vår prototyp. Men också om det här läkemedlet behöver liksom gå igenom en process där en läkare behöver veta, har jag fått biverkningar, har läkemedlet funkat? Att det ska vara ett enkelt sätt att ge den informationen till vården så att någon kan bedöma, okej, vi kan förnya receptet, eller nej, men då är det nog någonting fel med dosen eller något annat. Och då är det så, ett av problemen är att jag som patient måste veta, på vilken mottagning fick jag just det här läkemedlet? Om jag har slängt liksom kartongen där det kanske står vilken läkare. Ja, vilken läkare och vilken mottagning. Hur var det nu igen? Då måste jag veta vilken av alla mottagningar jag går på som jag ska ta kontakt med för att få just det läkemedlet förnyat. Och det är en väldigt komplex historia att hålla reda på. Så att istället liksom att det kommer en smart påminnelse, nu är det dags att förnya det här receptet, jag fyller i den information som vården behöver och så skickas det till rätt ställe i vården. Och vid behov så bokas jag in på ett besök där jag kan välja en tid eller ändra en tid.
Jag som en sällananvändare av 1177 och som är van vid att jobba på tekniska plattformar, tekniska hjälpmedel, har svårt att navigera i den tjänsten. Har svårt att göra detta. Jag använder kanske den tjänsten en gång per år. Om ens det ibland. Så förstår jag att det här måste vara en utmaning. Och det är en sån grundläggande plattform inom vården.
Ja, men precis. Och det är också så här att vi tittade då på 1177-plattformen. Och skapade en prototyp som vi använder som ett dialogverktyg för att visa vad är det som behövs. Vad är då kognitiv tillgänglighet? För det finns det inte så mycket beskrivet kring. Hur designar man kognitivt tillgängligt? Och en annan sak som blev väldigt tydligt var bildstöd. Vi har så många system där det är helt omöjligt att stoppa, från vårdens sida då, att stoppa in symboler och bilder på saker. Och någonting som efterfrågades och som vi skapade i prototypen var att det skulle finnas en bild på både förpackningen, tabletten, blisterkartan, så att jag verkligen kan känna igen det här är det läkemedlet som jag äter. Men dessutom är det så att de här svårigheterna med att jag går till en läkare som förskriver ett läkemedel med ett namn. Och sen går jag till apoteket som byter ut det till ett billigare av samma sort. Och det kan också vara så att om jag var på en, liksom på en sjukhusmottagning, det här är ett verkligt case. På sjukhuset så kom det en informationslapp och på den informationslappen stod det ett annat namn på samma sorts läkemedel. Så då finns det tre olika namn på samma läkemedel, vilket gör att det blir jättesvårt för mig som patient att veta vem var det som förskrev vad och hur och när och vad är den till för. Men bildstöd då skulle kunna hjälpa. Och att det behöver visa också vid behov den här kedjan av det var det här läkemedlet som stod på receptet men det byttes ut till det här. Det är det här du har hemma istället. Och det förvånar mig så jättemycket att vår värld, vår virtuella värld, digitala värld, den är så texttung. Igen då, 20-25% av befolkningen har läs- och skrivsvårigheter. Och vi har egentligen liksom kunskap om att bilder och symboler hjälper jättemycket i kommunikation. Så varför har vi inte det i de system vi har? Och är det inte i så fall bättre att skrota de systemen och starta upp med ett nytt där det skulle vara möjligt att stoppa in det till exempel?
Och här ser vi ju att olika typer av AI-stöd och till exempel generativ AI kan göra väldigt, väldigt mycket nytta i just förklarbarhet. Så länge vi har kvalitetskontroll på de modellerna. I skrivandet med boken och i med erfarenheten från Kodiak-projektet och i ditt arbete, har du några tips för hur vi kan föra samtal om AI med olika åldersgrupper, med olika personer, med olika typer av förmågor? Hur gör vi det på bästa sätt?
Jag tänker att det är bra att börja med en egen vardagssituation. Är det personer som har en mobiltelefon? Vilka appar använder du? Och så börjar man prata där. För de flesta kanske ändå har någon form av AI. Och jag tänker att det kan vara sådana saker som att jämföra. Om vi två prenumererar på samma sorts videoströmtjänst. Har vi likadana bilder på samma film i min musiktjänst som jag använder? Varför får jag en radiokanal på Taylor Swift som ser ut på ett visst sätt? Och är den likadan som din? Vad är det som gör olikheterna? Och sen tänker jag liksom, ja men, vad har jag för problem? Och vad tycker jag är tråkigt att göra? Och hur skulle jag kunna tänka ut, uppfinna själv en lösning som liksom tog bort det problemet? För jag tänker ändå att mycket av vår AI-teknik vi har idag är ju sånt som fanns i science fiction på kanske 50-talet eller ännu tidigare tillbaka. Så kan vi tänka det så kanske det faktiskt går att skapa det. Och då tror jag att många människor vet ju liksom, ja men det här tycker jag är tråkigt eller jobbigt i mitt liv. Och att man börjar där. Finns det någon teknik som skulle kunna lösa det här problemet? Kan vi googla på det? Kan vi leta efter information? Och jag säger teknik, för det behöver inte bara vara AI. Utan det är ju olika sorters digital teknik. Och igen, det vi idag kallar AI kanske vi inte imorgon tycker är AI, artificiell intelligens. Imorgon kanske det bara är ännu en teknik som alla använder utan att blinka.
Och vi flyttar det här målet hela tiden. Hur har arbetet med boken förändrat din syn eller din fantasi, what you can imagine med AI? Har det liksom förändrats på något sätt?
Jag tror att jag hade, eller har, väldigt mycket liksom tankar och fantasi om vad AI skulle kunna lösa. Så det var inte det. Däremot så blev jag så uppmärksam på vilken otrolig makt kunskap är. Och vilken maktförskjutning det är som har hänt. Och hur många det är som faktiskt inte får ta del av den här kunskapen. Och det gjorde mig upprörd och skrämd. Så det är väl det som har förändrats för mig. Att också att man kan använda språket som en makt. Om jag använder de här tekniska krångliga termerna. Ja, men då kommer inte alla förstå mig. Och då låter det som att jag kan jättemycket mer än någon annan. Och AI blir något mystiskt och svårt. Och jag kan nog inte, nej, det är nog inget för mig. Men istället att liksom förenkla, förklara, göra det begripligt. Och plötsligt så är det ju faktiskt jättemånga som kan bidra till att utveckla den AI vi kommer att behöva för att upprätthålla vår välfärd. Så det är väl snarare den insikten som drabbade mig hårt.
Marika, jag är väldigt tacksam över din... Jag är väldigt tacksam över din frustration faktiskt. För att den rörelse den har skapat med dig. Men jag är också väldigt tacksam för det jobb och de timmar och den tankekraft du lägger ner på detta. För att det är enormt viktigt med den involveringen. Det gör också flera av oss andra i detta fältet mer medvetna om dels de här målgrupperna men också utmaningarna. Jag vill säga det att boken finns tillgänglig både då att som PDF. Man kan ta hem den och ladda ner den via Allage Hub. Länk kommer finnas här i show notes. Vad är det kommande för dig?
Jag håller på och analyserar ett av våra forskningsprojekt som vi gjorde som handlar just om en chatbot. Så att skriva klart den analysen och manuset och förhoppningsvis få det publicerat. Men sen handlar det ju liksom om varje dag att hela tiden igen och igen prata med så många som möjligt om det här. Hur viktigt det är att skapa tillgängliga digitala system. Och hur viktigt det är att prata om AI på ett begripligt sätt så att fler vågar och vill och kan förstå och använda det. Och utnyttja det till liksom sin vardag.
Och jag vill uppmuntra leverantörer, kommuner, beställare, sådana som tar in och verksamhetsutvecklare som jobbar med de här verktygen. Att titta på det arbete som du och ni gör. Att ta kontakt med dig när det handlar om det, att göra det förståeligt för målgruppen. För genom att vi gör det förståeligt så kommer vi kunna öka acceleration eller vi kommer kunna accelerera tillämpningen av de här verktygen. Och går vi tillbaka till vad Johan har sagt och vad du pekar på också, så kommer det här göra välfärden bättre. Det kommer spara pengar, det kommer öka kvalitet, det kommer göra den mer tillgänglig för fler. Men för att göra detta så behöver vi också förklara det på ett lättförståeligt sätt.
Och jag skulle vilja lägga till en sak där. För jag har tänkt mycket på det här att i internt inom vården så pratar vi mycket om att AI, det handlar inte om tekniken. Det handlar om ett annat sätt att arbeta. Och då behöver vi jobba med förändringsledning och de här förändrade arbetssätten. Men jag tänker ibland, vi bara dumpar den här tekniken på invånarna. Och ger inte invånarna en chans i den här förändringsprocessen att bli förberedda för att jobba på ett annat sätt. Och det tycker jag är orättvist. Och jag tänker att därför måste vi ha med liksom invånarperspektivet. Vi måste ha det med oss hela tiden. Hur hjälper vi i den här förändringsresan? Hur hjälper vi alla invånare att komma med på tåget?
Vi är tillbaka till studiecirkeltiden. Och jag tror att det där är en väldigt, väldigt, väldigt bra poäng. Då skickar vi ut en ytterligare uppmaning där till mina kollegor som jag har som jobbar med Raquel Sanchez Broman som är ansvarig för utbildning hos oss. Att är man intresserad av studiecirklar och är man intresserad av att hosta studiecirklar, hör av er till oss. Vi har dels material, jag vet att vi kommer involvera din bok, eller vi gör redan detta med boken för att ta allt material som finns just för att kunna skapa en ny typ av folkrörelse som är nyfiken men också förstår att det här kommer vara en del av framtiden. Och skapar vi förutsättningar för att och skapar den involveringen hos fler, så kommer den här förändringsresan bli lättare för alla. För det är någonstans, som du sa tidigare, kunskap är makt.
En annan sak med den här boken, för det var intressant. Det har ju varit en process under några års tid, och när den blev var liksom i det stadiet att vi skulle rätta till fel och justera kolumner och allt vad det var. Då hade precis ChatGPT exploderat. Så det finns ingenting om ChatGPT i boken. Och jag fick liksom det till mig också under tiden jag skrev boken. Ja, men AI utvecklas fort. Kommer inte det här vara föråldrat när den är klar? Och då sa jag nej, för en del av de sakerna som finns där är grunder. Så det kommer finnas kvar. Men som ett komplement till boken så var det så att fantastiska Almira Osmanovic Tunström ställde upp på en intervju där hon förklarade vad ChatGPT är, hur man kan använda det och vad man inte ska göra. Och sen bearbetade vi den intervjun till att bli så begriplig och lättläst vi kunde. Den innehåller inga bilder och den avviker lite från lättläst formatet. Så jag kan inte säga att den är lättläst. Men vi har gjort så mycket ansträngningar vi kunde där och då för att göra den så enkel som möjligt. Och den finns också på Knowledge Hubs hemsida. Och det är liksom det här. Jag tänker på det du sa om studiecirklar. Det behövs så mycket material. Det går inte att ha en studiecirkel om man inte har material. Och då måste fler vara med och skapa det här. Så jag hoppas att väldigt många som där ute som hör det här nu vill skapa filmer, vloggar, böcker, rita, seriefigurer, allt möjligt för att förklara de här teknikerna för fler.
Vi har så många bra uppmaningar här nu och flera stycken actionpunkter också faktiskt till oss själva på AI Sweden för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag och göra den resan enklare genom att öka tillämpningen av AI både i offentlig och privat sektor. Marika, tack så hemskt mycket för att du ville vara med och dela dina insikter här idag, men framförallt tack så mycket för ditt kämpaarbete, ditt sätt att ta dig an de här och ständiga energi i att påminna oss om också vad som mer är viktigt när vi gör detta. Jag tror att det kommer finnas all anledning för oss att prata ytterligare snart igen. Som sagt, är det som så att man är intresserad av att skapa, om man har idéer, var inte rädd för att ta av er, så hörs vi i den här podden nästa gång. Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack för att du investerar din tid tillsammans med oss och dyker djupare ner inom AI och hur AI kan ha en positiv påverkan på det svenska samhället. Om ni följer AI Sweden så har ni märkt att vi precis nyligen har publicerat en AI-strategi för Sverige. Har du inte sett den än så tycker jag att du ska gå in på ai.se, läsa den och försöka tillämpa den på er verksamhet. Som vanligt, så om du har frågor, tankar eller förslag på gäster, så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Mina kontaktuppgifter hittar du här i show notes. Det här är The AI Sweden podcast, producerad av mig, Peter Cucelli, för AI Sweden.